gjort någon förflyttning, utan menar att ett större statligt ansvar för en del områden har de pratat om länge.
Mm. Hur politiskt brännande är den här frågan om vem som ska ansvara för sjukvården, staten eller regionerna?
Alltså, vården är en brännande fråga. Det är alltid en av de viktigaste för folk. Köerna, kvaliteten, vad vården ska få kosta är väl brännande frågor. Att regionerna kan samarbeta och samordna sig när det är viktigt är ju också såklart en het fråga. Men ägarformen är väl, kan man nog inte kalla brännande. Det är mer en fråga på sikt. Det är ju en atlantångare att vända.
Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator. Acko Ankarberg Johansson, hörde ni, sjukvårdsminister, och tidigare också Jean-Luc av Geijerstam som var ordförande i vårdansvarskommittén.
Hos Helena Groll och Helene Benn, och vi är tillbaka efter ekonyheterna nu klockan 11, då bland annat om internationella adoptioner som bör stoppas. Kommissionens utredare var med oss i eftermiddags, och sen som golf. Men nu ekonyheter.
Dags för Ekot, och först om de samtal som har hållits idag mellan Ukraina och Ryssland som har mötts för att försöka nå en vapenvila i kriget. Ryska nyhetsbyrån TASS offentliggjorde ikväll de krav som Ryssland ska ha ställt vid förhandlingarna i Istanbul. Och vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren sammanfattar de kraven så här.
Egentligen så är det här krav som har ställts förut att ukrainska trupper ska dra sig tillbaks från de områden som Ryssland ockuperar, alltså de fyra regioner som Ryssland har gjort i Sina i östra Ukraina, och att innan de har dragits tillbaks blir det inte fråga om någon vapenvila. Dessutom så ska ryskan stärkas som officiellt språk, och det ska hållas val innan det kan bli fråga om ett fredsavtal. Så det är precis samma saker som Ryssland har krävt tidigare, som mer eller mindre handlar om en kapitulation för Ukraina.
Vad säger då den ukrainska sidan om de här kraven?
Det har inte kommit ut så mycket kommentarer mer än att man ska studera det här under en vecka. Det har sagts att en del av de här olika kraven är möjliga att diskutera, men många har ju ställts förut, och därför så har man redan tidigare markerat att det inte går att tänka sig till exempel att man tar bort att man vill bli medlem av NATO, för det står inskrivet i den ukrainska författningen att man söker ett sådant medlemskap.
Vad har då kommit ut från den ukrainska delegationen om vad parterna kom fram till idag?
Från Ukraina så har man framförallt tryckt på att man vill ha 30 dagars vapenvila och att man ska ha ett utbyte av fångar på lika många på båda sidor, och att man framförallt vill få tillbaka de kidnappade ukrainska barnen från Ryssland. Och det har den ryske ledaren för det sagt, att det finns inga kidnappade ukrainska barn i Ryssland.
Sa Maria Persson Lövgren när jag samtalade med henne tidigare ikväll. Israel uppmanade under kvällen boende i delar av staden Khan Yunis i Gazaremsan att lämna sina hem. Enligt den israeliska militären är terrorstämplade Hamas verksam i området, och militären uppger att den kommer att utföra insatser med stor kraft. Samtidigt så kommer det uppgifter från sjukhus i Gaza att 14 människor ska ha dödats i ett bostadshus tidigare idag i nya israeliska anfall i Jabalia, norr om staden Gaza. Det här rapporterar internationella medier. Sverige nu. Det kommer kritik mot åklagaren i fallet med en toppdiplomat och en kurdisk politiker som greps vid ett säpotillslag i början av maj. Åklagaren kallar uppgifterna om en kohandel med Turkiet för påhittade och menar att journalister kan ha utsatts för en påverkanskampanj. Det här tycker diplomatens advokat Thomas Olsson är ett anmärkningsvärt uttalande.
Jag är lite förvånad över att åklagaren uttalar sig så kategoriskt.
Den 11 maj så slog Säpo till mot två män i Sverige. En toppdiplomat och en företrädare för det kurdiska självstyret i norra Syrien. Bara några dagar senare, den 16 maj, så släpptes journalisten Joakim Medin ur turkiskt fängelse. En informell byteshandel mellan turkisk och svensk säkerhetstjänst, hävdade en källa till tidningen Blankspot häromveckan. Men åklagare Mats Ljungqvist säger att han är säker på att uppgifterna inte stämmer.
Nej, hade det funnits en sån överenskommelse så hade jag vetat om den. Annars har någon verkligen gjort bort sig.
Hur kan du vara säker på det då?
Ja, hur kan man vara säker på att någonting inte har inträffat? Det har inte inträffat och därför är jag säker på det.
Men Thomas Olsson, diplomatens advokat, säger att det mycket väl kan vara så att Säpo har haft kontakter som åklagaren inte känner till.
Åklagaren har ju ingen inblick i säkerhetspolisens verksamhet i större utsträckning än vad säkerhetspolisen delger åklagaren.
Reporter här, det var Mattias Plejel. Den svenska kronan har gått bäst av alla de mest handlade valutorna hittills i år. Och det gör det billigare för svenskar att resa utomlands, säger Anders Eklöf som är valutastrateg på Swedbank.
Kronan har ju dock stärkts kanske, om man ser över det sista halvåret i varje fall. En av de valutorna som har stärkts mest mot allt, så är det ju framförallt en generell försvagning av dollarn vi har sett. Så att det är klart att om man åker till Nordamerika så kommer man ut bättre. Så vi har även stärkts mot euron då, även om förstärkningen är lite mindre där. Då, så gynnas man ju också om man åker till Europa då, eller till eurozonen.
Ja, kronan fortsätter att öka i värde. En dollar är 1,5 krona billigare än vid årsskiftet och en euro kostar nästan en krona mindre sedan dess. Men det är inte bara storvalutor som minskat i värde. Det finns några andra som kronan också stärkts mot jämfört med förra sommaren där köpkraften hos svenskar också är stark. Men värde för pengarna är inte den enda faktorn som spelar in när man väljer resmål. Så här resonerar Monica i Stockholm kring sitt semesterval.
Det vill uppleva något nytt och värde för pengarna också. Ja.
Och Hugo, också i Stockholm, har en annan optimism idag än vad han hade förra året.
Man har väl en mer positiv syn på hur långt svenska pengar räcker utomlands. Man längtar väl kanske tillbaka till när det var under 10.
Och Hampus Zetterqvist var reporter här. På Sicilien har vulkanen Etna haft ett utbrott idag, men under eftermiddagen så upphörde utsläppet av askmoln, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ett enormt rökmoln syntes vid lunchtid flera kilometer upp i luften över vulkanen, men det var aldrig någon fara för allmänheten enligt italienska medier. Så vädret, imorgon så blir det mestadels soligt i landet, men östra Svealand och delar av Norrland kan få en del stackmoln. Det blir 15-20 grader i allmänhet imorgon, något kallare i nordligaste Norrland och i fjällen runt 10 grader. Det sätter punkt för Ekots nyheter. Jag heter Tina Flodin.
Där är P1, Sveriges Radio.
Studentkväll är detta, vår andra timme. Internationella adoptioner till Sverige bör upphöra, det föreslår Adoptionskommissionen. Och strax hör vi utredaren om varför. Så blir sport i P1 i Studio 1. Sensationen i Golfsverige, Maja Starks seger i US Open. Dessa två ämnen har ni med oss nu i radions P1, men alltid i appen Sveriges Radio Play. Marcus Nilsson heter jag. Vi lämnar nu över till Helen Benno och Helena Grå.
Adoptioner genom privata adoptionsförmedlingar ska inte vara tillåtna i framtiden, det föreslår en utredning idag.
Ja, internationella adoptioner ska granskas hårdare och utredningen vill också se en statlig ursäkt till adopterade. Anna Singer, professor i civilrätt, har lett den här utredningen i Adoptionskommissionen. Välkommen hit.
Tack.
Ja, vad är det med internationella adoptioner som inte fungerar idag?
Ja, fungerar gör det väl på sitt sätt. Mitt uppdrag har ju varit att utreda om det förekommer oegentligheter i den svenska internationella adoptionsverksamheten. Och vi har granskat en väldigt lång tid tillbaka. Det är 70 år som vi har tittat på. Och det vi kan konstatera är ju att det har förekommit oegentligheter ibland av allvarligt slag. Men genomgående så kan vi se att dokumentationen om de här barnen är ibland bristfällig. Det har blivit mycket bättre på senare tid, men det är fortfarande i vissa fall oklart vad som ligger bakom adoptionen.
Men lite, vad är det för oegentligheter ni ser?
Ja, bristande dokumentation, att barnens identitet är inte alltid fastställd. Vi vet inte alltid om man har sökt andra lösningar för barnet i barnets hemland. Vi kan också konstatera att det är väldigt svårt för oss i Sverige att kontrollera barnens ursprung. Och vad är det som har hänt? Hur har barnet kommit att förmedlas för internationell adoption?
Och ni har gått 70 år tillbaka i tiden, som du säger. Hur har det kunnat bli så här? Vad är det som har lett fram till att det har blivit så här?
Det är många samverkande faktorer, skulle jag säga. Hela den här verksamheten präglas ju av en väldigt tillit mellan aktörerna. Alla litar på att någon annan har kontrollerat alla omständigheter. Och inte minst då adoptionsorganisationerna som litar på sina motparter i barnets hemland. Och många gånger är det inga problem. Men är det problem så har vi haft svårigheter att identifiera det och se det. Och det här får ju till följd att barn idag kan ha svårigheter att hitta sitt ursprung. Om man vänder tillbaka och får veta varifrån kommer man.
Mm. Och nu vill du lägga ner de adoptionsorganisationer som har förmedlat barn hittills. Varför då?
Ja, jag vill avveckla förmedlingsverksamheten. Det är ju en verksamhet.
Inte det samma sak?
Jag är ju inte inriktad på organisationerna som sådana, utan det är verksamheten som redan idag är på väg att avveckla sig själv. Förra året adopterades 54 barn till Sverige och en adoptionsorganisation har ju lagt ner sin verksamhet, så det finns väl anledning att misstänka att det kan bli än färre barn.
Men är det de som bär huvudansvaret för att det har förekommit oegentligheter?
Nej, det är också den tillsynsmyndighet som har att bevaka adoptionsverksamheten. De har inte heller, enligt min mening, tagit sitt ansvar och har inte menat sig kunna ta ansvar. De har inte haft de verktyg som de har behövt och de har inte ansett sig kunna undersöka förhållandena i barnets hemländer.
Så vilket ansvar har adoptionsorganisationerna då?
Ja, de har också ett ansvar.
Det är ett delat ansvar, det du säger. Ja.
Och du pratade ju om tillit här. Ja. Vi kan höra vad Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstministern, hon tog ju emot den här utredningen i morse och så här sa hon direkt efter det i P1 morgon.
Ja, utredaren pekar ju på att det har funnits vad som idag kan tyckas vara en orimlig tillit mellan de olika aktörerna i kedjan. Att man har litat på varandra, regeringen på tillsynsmyndigheten som utredaren pekar på inte haft tillräckliga verktyg, tillsynsmyndigheten mot adoptionsorganisationer och vad vi också kan konstatera en orimlig tillit till myndigheterna i ursprungsländerna.
Här menar ju utredaren som kommer med fler förslag, bland annat att Sverige borde erkänna kränkningarna och be om ursäkt till de som drabbats. Tycker du att Sverige behöver be om ursäkt?
Ja, vi tar emot utredningen idag. Det är en omfattande utredning. Den är på ungefär 1600 sidor. Nu är det naturligtvis viktigt att vi läser och arbetar med de här olika förslagen. Och då är remisstiden att nu lyssna in de olika aktörer som är berörda av det här. Och därför skickar regeringen ut den här utredningen på remiss redan nu i eftermiddag. Och påbörjar helt enkelt en process som ska kännetecknas av stor transparens, av dialog, och jag utesluter inte någonting idag.
Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister, som intervjuades i P1 morgon av Mikael Kulle. Man har litat på varandra, hon talar om en orimlig tillit. Anna Singer, du som är utredare. Vad ligger i den här orimliga tilliten? Vad är orimligt i det?
Alltså, det här är ju då händelser som i viss utsträckning då ligger tillbaka i tiden. Men när det har kommit uppgifter om till exempel handel med barn, så har man bara hört av sig till myndigheterna i barnets ursprungsland och frågat, har det förekommit barnhandel? Nej, säger man då. Jaha. Och sen har man inte ansett sig kunna gå vidare och fundera kring vad är det här egentligen? Mm.
Säger Anna Singer som är utredare alltså för den här adoptionsutredningen. Här i studion finns också Anna Born. Välkommen du också.
Tack.
Du är adopterad från Chile och ja. Du har länge varit engagerad och sökt svar. Hur är det för dig först att ta del av kommissionens slutsatser?
Detta är något vår förening chileadoption.se har jobbat aktivt med sedan 2018. Samtliga punkter är något vi har verkligen drivit på. Och det räcker med att en internationell adoption är fel för att man ska stoppa. För barn ska aldrig kunna bli, som i allt för många fall, handelsvaror.
Din egen adoption gick ju inte rätt till. Du stals från din mamma i Chile och du har också stämt chilenska staten för de fel som begicks. Vi var ju inne på skulden och ansvaret här i Sverige. Var ligger skulden här tycker du? Myndigheter i Sverige och Chile eller den svenska adoptionsorganisationen? Var vill du lägga den?
Men skulden ligger ju från början att myndigheter, vi har dokumentation idag på att myndigheter visste vad som pågick i Chile. Man har gjort politisk agenda, man har gått diktatorn som då var ärende för honom, för han ville rensa ut 65 000 barn. Och det finns tydliga dokument på det, och där ingår vi, och att Sverige då som ett demokratiskt land ens gör de här avtalen med Chile är förvånansvärt.
Utredningen föreslår ju att Sverige ska be om ursäkt. Vad tycker du?
Absolut. Och det handlar absolut inte om att vi på något sätt, man får inte blanda ihop det här om att vi skulle vara missunnsamma eller haft det dåligt, för det handlar inte om det. Men min familj i Chile som har letat, som inte vet var jag försvann. Mina adoptivföräldrar här i Sverige som har blint trott på de brev de fick där det handlade om ett barn på gatan i nöd. Men jag är tagen i mitt hem.
Hur vill du att ursäkten ska se ut?
Den ska vara offentlig. Man ska ha möjlighet att väcka åtal i Sverige om man vill. Det här är inte alla adopterade som vill. Men min adoptivpappa försökte själv att anmäla det han upplevde när han förstod att jag var stulen och blev rent av hånad. Jag med andra i vår förening har försökt anmäla det vi är utsatta för som brott, som barn. Och det lades ner. Vi behöver Sverige att förstå att vi är utsatta för brott mot mänskligheten och de är inte preskriberbara. Man stjäl inte barn och sen säljer dem.
Är det rätt att stoppa adoptioner genom adoptionsorganisationer, tycker du?
Absolut, om man inte kan säkerställa att inte ett barn har kommit in i Sverige.
Anna Born säger det, själv adopterad från Chile alltså. Och här finns också i studion Margret Josefsson. Du är vice ordförande i Sveriges största adoptionsförmedlare, Adoptionscentrum. Och du är också själv adopterad från Sydkorea. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Du har kritiken och utredningens beskrivning här. Och den fortsätter, och ni och andra organisationer har ju fått mycket kritik under åren. Hur ser du på den?
Jag skulle vilja börja en andra ände. Jag tänker att det har varit bra och viktigt med en granskning Det har vi välkomnat. Jag tänker att ni i Adoptionskommissionen har gjort ett arbete som inte har gjorts tidigare. Jag tycker att det är bra. En del som ni inte har nämnt nu är ju stödet till adopterade. Rätten att kunna söka rötter och också få ekonomiskt stöd om man vill göra återresa. Allt det där välkomnar vi. Sen tänker jag att vi kanske drar då lite andra slutsatser i det här med att stoppa internationella adoptioner.
Som vad då? Vilka slutsatser drar ni?
Vi tänker nog, och jag tror att det låg också i utredningsdirektiven, att se hur det skulle kunna gå att säkerställa så att alla adoptioner blir rättssäkra och så att inte en enda adoption går till på ett felaktigt sätt. Jag drar likheter med, man utredde de som har varit familjehemsplacerade, såg att mycket där har gått till på sätt som inte är okej. Man fick ursäkt och man fick ersättning, men det innebär ju inte att familjehemsvården har upphört, utan snarare att man har stärkt barns rätt att växa upp i en trygg familj. Och det vi funderar på här är ju om det inte fanns möjligheter att vända på stenar, och det kanske inte gjorde, men det är en öppen fråga.
Och vilken roll har adoptionsförmedlare, ni och andra adoptionsförmedlare, i det som har hänt?
Jag tänker att vi har en roll och ett ansvar, och samtidigt så tänker jag att den där rollen och det här ansvaret har ändrats över tid. Jag som adopterad 1970 från Sydkorea, jag kom via Socialstyrelsen. Då såg det ut på ett sätt och idag ser det ut på ett annat sätt. Det här med att tillsynsmyndigheten först kunde underlätta internationella adoptioner och idag har en annan roll, tänker jag också har påverkat det hela. Det ansvaret jag tänker att vi har idag, det är att lyssna på alla adopterade och ta emot deras berättelser och på något sätt, alltså den öppenheten tänker jag att vi har ett jättestort ansvar för. Adoptionscentrum har sedan 30 år tillbaka haft en verksamhet för adopterade som vill söka rötter. Och vi har inte upptäckt det som Adoptionskommissionen har upptäckt och det som en del av er har berättat. Och jag tänker att den öppenheten att lyssna till de berättelserna, det har vi ett jättestort ansvar för.
Men är det rätt att stoppa adoptioner genom adoptionsorganisationer?
Kommer ihåg rätt, nu får du rätta mig, så var det i första hand enskilda adoptioner som var särskilt problematiska och inte genom adoptionsorganisationer. Så där kan man fundera på hur liksom, man tänker att de här adoptionerna som ändå lyfts fram, det vill säga där finns en relation mellan barn och de som man ska adoptera, ser ut. Och jag skulle också vilja lyfta fram Haagkonventionen som ändå bygger på FNs barnkonvention.
Men det är ju ändå så då att antalet adoptioner har minskat idag. Vilken framtid har internationella adoptioner?
Alltså det bästa är ju om inga barn behöver lämna sin ursprungsfamilj. Barn har rätt att i första hand växa upp i den familj där de är födda. I andra hand växa upp i en trygg familj i sitt födelseland. Men vi tänker nog att barnheminstitution inte är ett tillräckligt gott alternativ, utan att barn behöver få växa upp i en familj även om det är ett annat land.
Anna Singer, du som är utredare, hur ser du att adoptioner ska gå till framöver?
Jag har ju föreslagit att det ska gå att adoptera barn över nationsgränser, men då måste det vara fråga om en bekräftande av en personlig relation mellan adoptant och den som adopteras. Ungefär som nationella adoptioner.
Men hur ska det gå till?
Man får ansöka om tillstånd på tillsynsmyndigheten, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, som kan granska då att det har gått rätt till.
Och många barnlösa par till exempel som längtar efter barn, hur kan de tänka eller vad kan de hoppas på om de vill adoptera?
Alltså adoption handlar ju om att tillgodose barns rätt till familj, och jag tycker att man ska hålla det fokuset. Mm.
Och just då, barnen då, de adopterade, där tycker ju inte alla lika. Det är ju en väldigt bred grupp och ni har tittat 70 år bakåt. Hur vet ni vad adopterade själva har för åsikt om den här, om vi kallar det för åtstramning, eller vad det väcker för frågor och sådär?
Vi har ju haft en referensgrupp till Adoptionskommissionen där vi har diskuterat de här frågorna. Sen vad man anser i stort, det känner jag ju inte till. Men förslaget ska ju gå på remiss nu, så att vi får ju se hur det här förslaget landar.
Och den går ju på remiss redan nu antagligen för en stund sedan. Om regeringen då går på din linje, blir det färre internationella adoptioner då?
Förmodligen.
Säger Anna Singer, professor i civilrätt och utredare, och vi hörde också Anna Born, aktiv i gruppen chileadoptioner.se, och Margit Josefsson från Adoptionscentrum. Tack ska ni ha alla tre.
Stark is the latest from Sweden to take a U.S. Women's Open title.
Ja, verklig glädjeyra hör ni där, och det var 20 år sedan, men nu har faktiskt...
Nej, det här var inte 20 år sedan.
Nej, men det var 20 år sedan som Sverige har, sen Sverige fick en US Open-vinnare igen, så det förklarar väl lite av skriken och glädjen.
Ja, i amerikansk radio eller tv kanske.
Ja, precis. Ja. Maja Stark heter hon.
25 år är hon, och hon är från skånska Abbekås. Det är hon som står för den här bedriften. En sensation, säger Golf Sverige och golfvärlden också. Vad säger du, Lasse Stark, Majas pappa? Hallå.
Hej, hej. Ja, för många är det säkert en sensation, och kanske för mig också, med tanke på framförallt hur detta året har börjat med lite halvknackiga resultat och sådär. Men jag hörde Ola Lindgren i morse, Sveriges nuvarande förbundskapten, snacka om att Maja har en väldigt hög högsta nivå, och det vet vi att hon har. Så att när hon får ihop det fyra runder så är det kanske inte lika överraskande sen. Att det inte har börjat jättebra i år och sådär, och kanske hon har haft en del kvar när det gäller att vara riktigt i världstoppen, så som till exempel, som jag har tyckt länge, att puttningen inte har varit lika vass som hos de bästa, men det kan jag nog inte säga längre, så efter den här helgen så kan jag absolut inte säga att puttningen inte är vass, för den var
fantastisk. Nej, det kan du nog inte göra. Vi sitter här och följer på skärman och vi ser Maja Stark både bli intervjuad både på BBC och CNN, och det verkar som hela världen har följt det här. Hur följde du tävlingen?
I tv-soffan hemma i Abbekås.
Ja. Och när förstod du att det här kanske kan gå vägen?
Det gjorde jag nog redan efter... Ja, redan ska jag inte säga. Alltså man kan säga att när hon spelar så bra både första, andra och tredje rundan, så tänkte jag att det här kan absolut gå vägen. Om hon fortsätter spela lika strategiskt och bra som hon gjorde de första rundorna, så kan hon absolut göra det. Det här är en bana där det inte är så lätt att gå 6-7 under, och kunde Maja under par då, kunde Maja göra något liknande som hon gjorde de första tre rundorna, så skulle det absolut kunna räcka hela vägen. Men det var ju absolut ingen säkerhet att det skulle gå. Men hon spelade fantastiskt bra sista rundan också. Det var kul att se. Jag kände nog under rundan hela vägen att det här kan absolut gå.
Du låter ändå rätt samlad, får jag säga.
Jag var det.
Ja, du var det. Men du, när du insåg då att, oj, eller när du förstod och såg, hon vann faktiskt. Tog du mobilen och ringde upp direkt, eller?
Ja, vi försökte, men det fanns ingen chans att få tag på henne då, så det gick inte. Utan jag har faktiskt inte pratat med henne ännu. Jag tänkte att efter att vi har snackat så vet jag att då har hon förmodligen lite möjlighet, för då sitter hon på flygplatsen och väntar på att åka till nästa tävling. Så jag ska försöka få tag på henne när vi är färdiga.
Ja. Du, häng kvar där, Lasse Stark, som alltså pappa till Maja Stark. Vi har Katarina Wangdahl med oss också, som jobbat med svenska golflandslaget i 30 år. Men vi ska, innan vi släpper in dig, så ska vi bara lyssna till Maja Stark själv. För en timme sen så var det en digital presskonferens eller gruppintervju med Maja Stark, och Radiosportens Patrik Ljunggren ställde några frågor först ut om hur det senaste dygnet har varit.
Ja, lite galet. Det känns som att jag var inte så nervös som jag trodde jag skulle vara. Försökte bara fokusera på det jag skulle.
Berätta, du har ju skrivit svensk golfhistoria här. När kände du själv att du kunde börja njuta av stunden?
Det var nog inte förrän jag hade den lilla putten kvar på 18. Det var en svår putt som jag hade först. Den var nog runt 15 meter och så nerför. Och det blev bara snabbare och snabbare liksom bakom hålet också. Så jag visste att jag var tvungen att bara slå den med bra speed. Så det kändes som att det var verkligen inte klart förrän jag hade den korta putten.
Men du berättar, vad hände inombords där då när du började inse vad det är som håller på att hända?
Inte så himla mycket egentligen, för det är svårt att ta in det när man fortfarande är där ute. Liksom. Det känns som att man förväntar sig att det kommer vara mycket som händer inombords, men det händer liksom inte.
Maja Stark intervjuad där av Patrik Ljunggren. Lasse Stark, känner du igen din dotter där? Hon låter ju lite sådär återhållsam hon också.
Ja, hon är lik mig, höll jag på att säga. Nej, ja. Nej, men alltså... jag känner igen ganska mycket det hon säger. Och jag tror att hon faktiskt var ganska samlad också. Och naturligtvis var nervös. Men jag har sett henne nervös i andra tillfällen. När hon har liksom solat en cupdebut till exempel. Och när hon vann första tävlingen på som proffs på Kristianstad golfklubb en gång i tiden på Europatouren. När hon slut på ettan där sista rundan. Jag har aldrig sett något så nervöst i hela mitt liv. Så det här var mycket lugnare kan jag säga. Även om det är mycket, mycket större tävling. Det kändes mycket, mycket lugnare.
Gav resultaten det där lugna. Nu då Katarina Wangdahl som har jobbat med svenska golflandslaget i 30 år. Bland annat som förbundskapten och nu är sportchef på Sveriges olympiska kommitté. Hur stort är det här att vinna US Open?
Ja, det är ju stort. För det är väldigt få som har gjort det. Jag tror på de sidan är det är någonstans 130-140 kvinnliga golfspelare som har vunnit en major. Så att det är få förunnat. Jag är imponerad av Lasse här. Jag var inte alls så lugn. Jag lik Maja där tänkte det här. Det är så otroligt tuff bana. Det ser man inte riktigt när man tittar på det. Den ser ganska platt ut, men man kunde se på några ställen. Den putten som Maja beskriver på 18, den var jätteläskig. Då gick jag och borstade tänderna. Jag tänkte, nu klarar jag inte det här längre. Så jag... Det är stort.
Vad var det som var svårt för oss som inte är så bra på golfbanor?
Men det är flera delar i det här. Det ena är att ta sig in i ett US Open. För det är också, det är inte så många. Även om man har, som Maja har vunnit tidigare, så har man ingen given plats. Det har man som om man har vunnit förr, så nu har man det. Men man får kvala in och liksom spela till sig platsen. Så bara det i stort. Sen vill USJ som arrangerar tävlingen, de vill utmana spelarna. De sätter, det är nog den svåraste banan, svåraste majen rent spelmässigt. Banan blev hårdare och torrare. Vi såg att det var inga träd. Det var ingen vatten i princip. Så var det svårt. Ja, det är de här stora ondulerade grinerna som är stenhårda. Så att om man tänker en liten prinsesstårta som man liksom ska träffa och hålla sig kvar. Så att hade Maja slagit den där putten lite för hårt, då kunde hon rulla av hela grinen och ner för en backe och ner i tjockruff. Liksom. Och det, man vet att det där kan hända.
Mm. En bra bild det här med en liten prinsesstårta. Jag tror att vi förstår det. Du, Annika Sörenstam var ju den kvinna som senast vann en US Open 2006. Och vi har ju hört under sändningen att hon har ringt och gratulerat Maja. Om du tittar på svensk golf, och är vi mitt i ett generationsskifte nu eller vad skulle du säga?
Ja, det är vi. Alltså, det är lite utdragna generationsskiften i golf. För att man har en lång karriär helt enkelt. Man kan hålla på ganska länge. Och vi har ju blivit bortskämda genom åren med svenska golfframgångar. Annika, inte minst. Liselott Neumann vann US Open 1988. Stensson har vunnit British med flera. Så att vi har någonstans kanske blivit bortskämda. Samtidigt så ska nästa generation då både leva upp till förväntningar och leverera. Konkurrensen hårdnar. Det är fler och fler länder som är med. Det är verkligen en global sport idag. Och man pratar ju om det här att Sverige levererar spelare. Att det kommer hela tiden nya spelare som vinner på högsta nivå. Så det är kul att komma från Sverige. Och vi har spelare som har kapacitet att göra det Maja gjorde i natt.
Ska du säga att man utomlands har lite respekt för Sverige som golfnation?
Ja, men man frågar ju, man undrar ju vad vi gör. Liksom vi har undrat med till exempel Sydkorea som har dominerat på de sidan under lång tid. Då blir man nyfiken. Det är man på Sverige också. Så vi har haft ganska mycket utbyte. Jag hade den när jag jobbade med USA som frågar liksom, vad gör ni? Och fördelen för oss är att vi är ett litet land. Vi har lätt att nå våra spelare. Vi har kunskapen i Sverige att både ta fram och ta hand om spelare som skulle kunna göra det Maja gjorde i natt. Och det är jätteviktigt. Det måste vi ha. Vi vet, vi har ju förebilder, Annika nämnde det med flera som har gjort den här resan. Så att man tittar med Sverige med respekt, absolut.
Maja Starks pappa är ju med. Ni tar med en viss fattning, både du och Maja verkar det som. Hur tror du att hon firar och hur har du firat?
Precis innan Maja skulle slå sista putten så knackade på dörren där hemma. Det var en mycket god vän och en av klubbens styrelseledamöter som kom med en flaska champagne, för då var han säker på att nu vinner hon. Och den öppnade vi faktiskt när hon slog sista putten. Så det var väl det firande vi har gjort. Men i övrigt så har vi inte firat så mycket alls faktiskt. Jag har jobbat idag, det har varit väldigt mycket media som har velat ta tag på mig och tänkt hur jag tänker och hur jag känner och så vidare. Så det har inte blivit mycket jobb, kan jag säga. Men så nej. Firande, nej, har det inte varit någonting ännu.
Och nu får du ta tag i mobilen då och försöka ringa henne efter att
jag ska göra det sen. Ja.
Lasse Stark, pappa till Maja Stark, alltså Katarina Wangdahl, tidigare förbundskapten, nu inom SOK. Tack ska ni ha båda två.
Helena Groll och Helene Benno där från tidigare eftermiddags. Vi sätter punkt. Producent Cecilia Ingvarsson, tekniker Lo Pettersson och Marcus Nilsson heter jag. Fortsatt trevlig kväll. Håller du inte med? Vill du nyansera eller föra in en annan aspekt? Eller tycker du rent av att det är fel debatter som förs?
Det finns ingen service att tillgå.
Men det är närmast 10 000 miljarder.
Så var det ju inte förr. Det var ju aldrig snack om detta.
Äntligen satt ner foten och sagt nej.
Påverka Ring P1 genom att ringa och vara med. Ring P1 020 22 10 10. Ungern anklagas för spioneri mot Ukraina.
A Hungarian spy ring has allegedly been busted according to Ukraine's security service. Both are charged with high treason.
Vad får NATO-landet Ungern att skicka spioner över gränsen mitt under pågående krig? Konflikt om det okända motivet bakom Orbans Ukraina-motstånd. När du vill i appen SR Play.
Anna, hur ensamma är vi svenskar egentligen?
Ja, vi är för ensamma. Och vi är så pass ensamma så att regeringen nu har valt att steppa in och göra någonting åt saken.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur svenskarna ska bli mindre ensamma.
Hej, jag heter Björn Hultman och jag är 16 år och bor i Linköping.
Jag är 16 år.
En man tittar mot tvn i sin lägenhet där han spelar upp en videodagbok från när han var yngre.
Jag är inte sån här skolfan precis.
En hylla är full av DVD-skivor. Och på väggen hänger en affisch med Magnus Uggla.
Skulle gärna vilja ha någon att prata med som kompisar och sånt då. Att jag vill ha en kompis då.
I dokumentärfilmen Vänner sökes berättar Björn om hur han lever sitt liv ensam. Och han längtar efter någon att dela tillvaron med.
Ensamhet har väl alltid funnits med mig. För jag vill ju liksom hitta nya kontakter. Och jag vill ju få nya vänner.
Ensamhet är ett utbrett problem i Sverige. Och frågan har nu också hamnat högt upp på den politiska agendan. Regeringen har med hjälp av Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny nationell strategi som ska stoppa ensamheten.
Gäster Anna Bennick, psykolog och expert i podden Hjärnan på Louise Epstein.
Och jag, Anna, jag tänker att vi tar det från början, någon slags bakgrund här till. Alltså, går det att säga hur ensamheten växt fram i Sverige och blivit ett större problem?
Ja, men det finns ju en hel del resonemang kring det och teorier och en del också forskning som pekar då på en ökad ensamhet i och med en del samhällsförändringar som har skett om vi tittar liksom över tid.
Mm-hmm. Att man skulle sälja en hel by, som man också gjorde sen. Det var Kalsebo by.
Urbaniseringen.
Att under folk flyttar in i städerna.
Ja, men precis. Mm. Där under 1900-talet. Alltså flytt från traditionella grannskapsstrukturer och mindre orter in till städer.
Den avfolkning som alltjämt fortgår från den svenska landsbygden.
Och i städerna där fanns det ju massor med folk. Men mer folk men kanske mindre samvaro, en ökad anonymitet. Och sen så folkhemmet.
Där ser inte den ena ner på den andra.
Som ju är en metafor för ett samhälle med ett, liksom ett väl utbyggt välfärdssystem. Och som hade som syfte i Sverige att skapa liksom mer oberoende individer. Alltså vi ska kunna klara oss själva och det finns ju mycket gott med det.
Vi tar ett förändrat samhälle som modell för en tillvaro där varje människa kan utvecklas självständigt.
Så det kom ju med väldigt många positiva konsekvenser också. Till exempel att ja, men alla har en egen ekonomi.
Varje människa ska behandlas som en självständig individ och inte som ett bihang till en försörjare.
Kvinnor har råd att skilja sig, det tackar vi ju för ändå. Men kanske lite på ont också. Om det här liksom personliga projektet och oberoendet sker på bekostnad av det gemensamma eller kanske på bekostnad av det ansvar som vi känner för varandra och medmänniskor och släktingar och sådär. Det kanske inte finns på samma sätt utan det är liksom andra instanser som ska ta hand om våra nära och kära när vi inte mår bra eller det finns andra ställen att vända sig till. Och det är naturligtvis, återigen, det finns massor med gott i vårt utbyggda välfärdssystem därför att vi... De flesta kan få någon sorts hjälp. Men det finns någonting där tror jag som gör att vi faktiskt inte är med varandra eller ser om varandra på samma sätt.
Men okej, urbanisering, folk samlas i storstäderna, folkhem och välfärdsstat som byggs ut som gör att vi kanske inte behöver varandra lika mycket. Finns det annat i samhällsutvecklingen som man tror också kan ha bidragit till mer ensamhet?
Ja, digitaliseringen.
Internet, ett elektroniskt spindelnät som växer världen runt. Vad betyder det?
Det är också så där att det finns inte bara negativa saker med det. Digitaliseringen kan också hjälpa människor att mötas. Men digitaliseringen har ju minskat en del av våra naturliga mötesplatser. Vi står inte längre och irriterar oss tillsammans i kön på posten på fredag eftermiddagar. Och vi kan sköta det mesta hemifrån. Egentligen behöver inte vi träffa en enda människa och vi kan överleva ändå.
Och nu ska vi beställa lite mat online. Att bara kunna hämta sin kasse färdigpackad och klar är ju superbra.
Det vet jag att det är ett problem för personer som har det lite mer skralt socialt, så är de där naturliga mötesplatserna kanske den enda interaktionen man har haft den här dagen. Och när det blir färre sådana möten så kan det vara en stor skillnad för en person.
Samtalet i postkön byts ut mot att man sitter och tragglar med sitt bank-ID som aldrig funkar.
Exakt så.
Mm. Och någonstans längs vägen här som du beskriver så har det väl också dykt upp någon slags idé om att vi i Sverige är särskilt ensamma jämfört med andra länder.
Swedes are notoriously reserved and it can be incredibly hard to crack through that shell.
Mm. Hur kommer det där sig egentligen och ligger det någon sanning i det?
Nej, det gör det inte. Det där är en myt. Det kanske kommer ifrån att vi är mest ensamboende.
Living alone is not unusual in Sweden.
Just när man tittar folkbokföringen och ser det, på en adress bor en person.
Ja, men precis. Mm-hmm.
The highest rate in the world.
Och där ligger vi högst, som det ser ut. Men det är ju inte direkt överförbart till hur ensam man är eller känner sig. Så det är ju inget vidare säkert mått egentligen. Det som vi är kanske dåliga på i Sverige och i Skandinavien också faktiskt i stort, det är att släppa in nya människor i våra redan etablerade sociala grupper och nätverk. Där är vi faktiskt bland de sämsta i hela klassen.
People aren't that social and initiative taking and not that inviting.
Det finns en organisation som heter Internations som varje år gör en stor mätning som heter Expat Insider Survey där man frågar personer som flyttar från ett land till ett annat för att etablera sig här. Det här ska vara mitt nya hemland. Och de personerna frågar man i väldigt många olika länder om hur det är i det nya landet. För där har man ju en liksom nyare blick på det hela. Mm. Och det säger såklart någonting när vi får samma resultat över lång tid att personer säger att nej men, svenskar är inte otrevliga men ni släpper ju inte in. Eller det finns någon sorts integritet. Och jag mötte en man för ett tag sedan som sa men jag har här och jobbat på Scania i 10 år. Mm-hmm. Och jag har aldrig varit hemma hos en svensk person. Ingen granne, ingen kollega. Har jag varit hemma hos.
Hur ser det ut där hemma hos svenskarna?
Ja.
Men så om vi går över då till hur ensamheten i Sverige faktiskt ser ut idag.
Mm.
Alltså hur kan vi egentligen veta det? Hur mäter man sånt?
Det finns ju många studier både i Sverige och internationellt som är ganska överensstämmande. Sen beror det ju såklart på hur vi ställer frågor. De här mätningarna handlar ju främst om självskattningar, alltså man får svara på frågor hur ensam jag känner mig. Mm-hmm. Är det alltid eller ofta eller ibland eller sällan och så vidare. Och i undersökningar som har gjorts mellan varven och då för några år sedan senast så såg man att nära 4% av svenskarna lever i det vi kallar för social isolering. Mm. Vilket innebär att man inte träffar någon annan person mer än ett par gånger i månaden. Det är också väldigt många som har det så. Och man
ja,
kan ju
det
bara
kan ju låta lite 4%, men om man slår ut det på hela befolkningen, det är ju väldigt många människor.
Alldeles för många människor. Jag minns en kvinna som jag träffade som hade varit ensam länge. Hon sa att när telefonen ringer hemma hos mig, då behöver jag först testa min röst. Jag behöver liksom provtrycka den. Hallå, försöka, för jag har inte hört mig själv ens prata på många, många dagar.
Jag har inte så många vänner kvar. När man är 89 år gammal, då är ensamheten ganska tydlig.
Det här är ett problem som jag känner i mitt liv och jag vill bryta det här.
Och ja, jag tänker då i ditt jobb som psykolog, när du träffar människor som drabbas av den här ofrivilliga ensamheten, går det att säga liksom, vilka är värst drabbade av det här och vad är det för historier du möter?
Utöver att vi ser att äldre är en grupp som är utsatta extra av naturliga skäl också. Alltså ju äldre vi blir desto fler människor förlorar vi runt omkring oss.
Mm-hmm.
Och det kan också handla om svårigheter att röra sig och ta sig iväg ut i sociala sammanhang och så. Yngre rapporterar också sig som ensamma i hög grad. Där tror jag inte det är liksom social ensamhet lika mycket som för äldre. Alltså att de har människor omkring sig. Men jag upplever mig som ensam.
Det är en känsla av ensamhet.
Ja, precis. Sen kan man också se att personer som lever normbrytande, HBTQI-personer, lättare hamnar i ensamhet.
Mm-hmm.
Också utrikes födda. Män är faktiskt en riskgrupp, åtminstone i vissa åldrar, medelålder. Och det kan också kanske ha att göra med en situation som skilsmässa till exempel. Där kan man se att fler män hamnar i ensamhet efteråt. Eller fysisk eller psykisk sjukdom också som gör det svårare. Andra situationer kan vara att jag flyttar från min hemstad till någon annan ort för att jobba. Och blir inte då hembjuden till mina kollegor. En kvinna som jag jobbade tillsammans med som hade flyttat hit till Stockholm för att få ett jobb. Och hon var väldigt glad för det. Och Stockholm och härliga kaféer. Hon kom från en mindre ort och hon hade någon känsla att här ska vi sitta och jag ska hitta ett kafé som i Vänner. Den här tv-serien. Ja, precis.
Which one? I'm sorry that I hurt your ankles.
Ankle. We'll see.
Där kollegorna var trevliga och hon blev inte hembjuden till någon.
Mm.
Och ensamhet är ju så skamfyllt också på något sätt att prata om eller säga högt. Så när kollegorna frågade henne, vad ska du göra i helgen på fredag lunchen? Då ljög hon och sa att det kommer kompisar från min hemort hit och hälsa på. Mm. Och när hennes mamma ringde hemifrån och frågade hur hon hade det, så ljög hon också där och sa att hon hade fullt upp och mycket att göra och roliga vänner. För att hon kände sig så skamsen över att hon inte hade lyckats med det där. Och det där är så farligt, för det som händer fort med oss människor när vi hamnar i sådana situationer är att vi tappar självförtroende, vi tappar tilltron till vår egen förmåga att vara i sociala sammanhang, och så skammen då som gör att vi drar ner persiennen och inte vill visa upp det här fula, och det leder ju till mer ensamhet.
Hur farligt är det här då, om man hamnar i den här ensamheten som du beskriver?
Ensamhet, alltså den ofrivilliga, oönskade ensamheten, den som vi inte vill vara i, den som vi inte heller kan avbryta. Om vi är i den under längre tid så kommer vi till slut märka av det. Och långvarig ofrivillig ensamhet har många negativa hälsorisker, alltså ökad risk för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, tidigare igångsättande av demenssjukdomar, sömnsvårigheter, ökat aggressivt beteende och så de här psykologiska negativa effekterna som kommer fortare, som nedstämdhet, depression, ångest, svårt att sova och så vidare.
Den kristdemokratiska socialministern Jakob Forssmed i tajt blå kostym och prickig slips går in på den lilla scenen i regeringskansliets pressrum och ställer sig framför podiet.
Varmt välkomna till dagens pressträff. Ensamhet är ett av vår tids stora samhällsproblem.
Han presenterar en ny nationell strategi. För första gången ska staten genom en femårsplan gå in och bryta ensamheten, förklarar han.
Att både stigmat kring ensamhet har minskat och att vi börjar ta oss an ensamheten som det samhällsproblem den är. För det är så vi kan bekämpa den, genom ett större vi.
Nu ska mötesplatser för alla skapas, hinder i vardagslivet röjas bort och färre människor fastna i långvarig ensamhet.
Tillsammans kan vi bryta ensamheten.
Och Johanna, jag tänker det här låter ju bra. Men hur ser den här planen ut mer konkret för att färre då ska vara ensamma i Sverige?
Bland annat så, som jag förstår det, så har de ju öronmärkt pengar för att göra olika gemenskapssatsningar där man ska till exempel jobba i kommunerna för uppsökande verksamhet och skapa fler sådana här naturliga mötesplatser, till exempel inom föreningslivet och sådär. De pratar också om något nytt fritidskort riktat till barn och unga som ska innehålla aktiviteter och satsningar, just kanske för att få bort den ojämlikhet ekonomiskt också som finns när det kommer till möjligheter att delta.
Men samtidigt, jag menar, att sätta upp en plan så här, på 5 år ska människor bli mindre ensamma. Finns det en risk för att det blir lite plakatpolitik?
Ja, men det finns ju alltid. Det krävs ju engagemang, det krävs styrning, det krävs framförallt uppföljning. Mm-hmm. Och så krävs det pengar. Och en viktig sak som de ska arbeta med är ju uppsökande verksamhet och så vidare, lotsning då mot aktiviteter och gemenskap. Det är klokt, för det är jättesvårt att nå ensamma personer. Just på grund av att de är oftast skamfyllda, har oftast ingen tilltro till sig själva eller att de skulle ha någon sorts plats i sociala sammanhang. Så möjligen det som saknas, eller det kanske kommer på plats också, men det är ju hjälp och stöd i första hand till ensamma personer att röja de hinder som finns. Vi behöver också se till att vårdcentraler, att det finns kunskap om vad personer kan få hjälp och stöd att komma runt den här bristande självkänslan, kanske extrem blygsel, depressivitet och så vidare.
Ja, och jag tänker, du som psykolog då, som träffar människor som söker hjälp.
Mm.
Alltså, vad kan man göra själv då för att försöka bryta sin ensamhet?
Ja, men som vi var inne på så krävs oftast någon form av stöd inledningsvis. Alltså hjälp att röja de här hindren som står i vägen för att man ska våga sig ut bland andra människor. Men sen handlar det ju om att öka antalet träffytor? Var kan jag möta nya människor? Och det där kan kännas oöverstigligt svårt i början. Mm-hmm. Men det man behöver göra är ju att börja ta de där små stegen. Alltså stanna lite och prata med någon granne. Börja liksom träna sig i sociala interaktioner. Och de ensamma personer som jag träffar, de bara suckar ju och så här, hur, vad ska det göra att prata en minut med en granne? Alltså, jag vill också poängtera att det här är ett svårt och hårt och jobbigt arbete, och det är inte någon dans på rosor. Mm-hmm. Men det är klart att jag har sett många gånger att det går att bryta ofrivillig ensamhet. Men ett exempel, en annan person jag jobbade med som var ensam ganska mycket. Jag berättar väl det här för att det var lite av en solskenshistoria, ja, kanske.
Men det behöver vi också.
Det behöver vi också. Hon såg från sitt fönster där hon bodde att en granne som bodde ovanpå henne, en äldre dam, kom hem i rullstol med någon sjukbil, hade brutit lårbenshalsen. Mm-hmm. Och då bestämde vi att hon skulle ringa på. Så hon hade gått upp och lämnat sin gårdagens tidning och frågade om hon ville ha något handlat. Och gick och handlade lite mjölk och sådär. Mm. Och det där var ju också en sorts vänskap sen. Alltså det var två ensamma människor med ganska stor åldersskillnad, men som ändå fann varandra där på balkongerna mellan varven.
Tack så mycket, Anna.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vill du höra fler avsnitt av vår dagliga nyhetspodd Dagens Eko? Gå in i appen Sveriges Radio Play och sök på just det, Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Gäst var Anna Bennick, programledare Robin Olin, och producerade gjorde Sara Helling, Hedvig Holgersson och Ellen Lundström. Vill du komma i kontakt med oss? Skriv då gärna till dagenseko@sr.se.
Igår vände vi blad i månadskalendern. Juni månad har gjort entré. Och med start denna måndag hör vi dikter av och med Isabella Nilsson, som är juni månads diktare här i P1.
Vem kan snegla förutan vin? Vem kan gro utan ådror? Vem kan skiljas från vännen sin utan att fällen hårar? Jag kan spegla förutan hind. Jag kan bo utan fåror, men ej skiljas från vännen min utan att fällan sårar. Sköterskan har gått sin rond och salen sover. I sin kuvös på andra sidan skärmväggen överlever mitt 8 veckor för tidigt krossade hjärta ännu en natt utan mänsklig värme. De säger att det är förkrossningsdepression. Att det är därför jag inte vill ha det hos mig.
Thank you. det är dags för juni månadsdiktare i P1, Isabella Nilsson. Isabella Nilsson har gjort sig känd som nonsenspoesins förespråkare. Hon slog igenom 2018 med Nonsensprinsessans dagbok. Och hennes böcker är ofta en mix av essä, prosa och poesi. Nu är hon aktuell med Tomhet och ömhet. Och det var ju den boken vi hörde författaren själv läsa och sjunga. Därefter var det pianisten John Lenehan som spelade Something She Has To Do av Philip Glass. Vi kommer att höra Isabella Nilsson hela den här veckan i dagens dikt, så glöm inte att lyssna.
Det är midnatt och vi får nyheter i P1.
Ekonyheter vid midnatt. I Portugal inleder nu polisen en ny sökinsats efter brittiskan Madeleine McCann som försvann från en semesteranläggning år 2007 när hon var 3 år gammal, det rapporterar Sky News. Den huvudmisstänkte är en tysk man som 2022 formellt anklagades för att ligga bakom bortförandet av Madeleine McCann. Under kvällen meddelade Polens liberale premiärminister Donald Tusk att en förtroendeomröstning ska hållas i parlamentet efter att den nationalkonservative politikern Karol Nawrocki valts till ny polsk president. Polenexperten Katarzyna Jezierska säger att Tusk nu gör ett strategiskt drag för att stärka sin regeringsposition.
Så det är någon slags dubbelsignal inåt för det första. Vill Tusk visa att hans koalitionsregering står samlad och beslutsam? Och sen utåt vill han ge lite hopp till de väljare som trots mobiliseringen förlorade valet. Det är ett sätt att visa att inte allt är i lag och rättvisas händer.
Beskedet från premiärministern kom efter att den nationalkonservativa Karol Nawrocki vunnit det polska presidentvalet. Donald Tusk leder en liberal koalitionsregering som haft svårt att få igenom sin politik. Och med oppositionen kvar på presidentposten ökar trycket ytterligare. Katarzyna Jezierska tror att det kommer att bli svårt att driva igenom några vallöften som Tusk gick till val med.
Det blir ett slags försök att kanske hitta kompromisser där det går, kanske i utrikespolitiken. Men det är så stark polarisering på den polska politiska scenen att det blir väldigt, väldigt kämpigt för dem. Tror jag.
Reporter här, Sofia Diaz. En allvarlig trafikolycka inträffade under kvällen mellan Kiruna och Narvik. En bil med 4 personer körde ner i vattnet vid Björnfjäll på den norska sidan och minst 1 person är allvarligt skadad. Både norsk och svensk räddningstjänst har deltagit i räddningsinsatsen. Ekot vid midnatt i studion, Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Det har blivit tisdag, 3 juni, och om en liten stund ska vi återutsända veckans första talkshow i P1. Och tisdag, lite senare detta dygn, betyder bland annat detta.
Det känns ju konstigt att man känner saker i en kroppsdel som inte finns. Så bara det är ju väldigt konstigt för många. Och nu ska vi också lära dig att ta kontroll över den här fantomen som du känner. Lura hjärnan helt enkelt.
Och att lura hjärnan är faktiskt lättare än vi kanske vill tro. Vi pratar fantomsmärtor, högteknologi och urgamla hjärnor. Hör Kropp och Själ, tisdagar klockan 11 i P1 eller podden när du vill.
Catherine, du har ju understundom svårt att sova. Har du provat att tejpa för munnen?
Med tanke på hur täppt i näsan jag har varit de senaste 10 dagarna så hade det inneburit döden. Men för all del, är det något som ska funka?
Det här är ju en grej som har spritts på sociala medier. Det visar sig att 86 vetenskapliga artiklar har skrivits om att tejpa munnen. Alltså 86 stycken. Ett 10-tal är tillförlitliga och alla säger att idén är inte särskilt bra, speciellt inte då om man är täppt i näsan. Jag vet inte, vakna på natten under ett par fruktansvärda sekunder liksom har glömt att man har tejpat för munnen.
Fruktansvärt.
Ja, fruktansvärt. Vi tar ett djupt andetag och sätter igång dagens program.
Take me back, I feel it.
här är Haim som vi har lyssnat på förut i talkshow. Kom ju ett album en par veckor. Det här var Take Me Back som får mig att tänka lite på Amanda Jensens Dry My Soul faktiskt. Hur som helst, det ska bli kul med ett nytt Haim-album. Välkomna till talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och med mig Jonas Bonnier. Katrin, en intensiv sporthelg har jag varit som vanligt, där jag förstås fortsätter titta på YouTube-sammanfattningarna av matcherna i Roland Garros, franska öppna tennismästerskapen.
Det är så tidseffektivt.
Det finns ju 4 och 12 minuters versioner. Jag är lite rädd för att jag ofta dras till 12-4 minuters versionerna. Det går hittills bra för både Sinner och Alcaraz och Djokovic, så jag tycker det ska bli en spännande vecka. Och från ingenstans, hon har bara varit bland de 10 bästa i en enda tävling hittills i år, så går 25-åriga Maja Stark och vinner US Open igår.
Sån skräll.
Tredje svenska någonsin som gör det. Det är så otroligt stort. Jag har faktiskt en grej på Maja Stark som hittills ingen har rapporterat om och som jag inte riktigt vet om den passar i radio.
Det är klart den gör.
Men jag vet inte om den är intressant egentligen för någon.
Men kör nu, du kan ju inte hålla på och fresta oss med unik information och sen bara...
Okej. Maja Stark och jag fyller år samma dag. Okej, nu är det sagt. Vidare i helgen så vann Paris Saint-Germain över Inter i Champions League. Första gången på 55 år som Paris vinner Champions League i fotboll. Och här gäller det verkligen att hålla 2 parallella tankar levande samtidigt. För å ena sidan så köptes ju Paris fotbollslag av Qatar för en massa år sedan. Och kunde därför köpa på sig alla världens bästa fotbollsspelare för att vinna Champions League. Zlatan var ju där ett tag till exempel. Inte så skönt kanske att bara köpa på sig spelare och vinna, men det här misslyckades ju. Pengar var inte allt, visade sig, så för ett par, 3-4 år sedan så har Paris istället satsat på lokala talanger, eller i varje fall nationella, och det var ju en sån som avgjorde finalen i helgen. Désiré Doué i 19 år och spelade för 4 år sedan i Rennes B-lag, och nu så gick han och ledde sitt lag till att vinna Champions League. Sens moralen, pengar misslyckades där laganda och autenticitet vann. Det är en Disney-film i sig. Om det nu inte vore så att Qatar med sina obegränsade resurser fortfarande äger Paris Saint-Germain.
Just det, och är det så att PSG inte kan krångla sig ur det och säga tack, men vi klarar oss själva på våra lokala talanger nu. Det var kul så länge det varade.
Jag tror att PSG ju är Qatar. Så att, men det är klart, Qatar kan ju säkert sälja laget en vacker dag. Konstigt är det väl att, däremot att firandet här efter det att PSG vinner, 200 personer skadas i Paris, 2 personer dör, alla butiker längs Champs-Élysées plundras. Alltså det här är ju inget derby. Alla i Paris har ju vunnit tillsammans och ändå så tar man det här för, som en förevändning för att slåss.
Ja, men man förknippar ju mer med anhängare till ett förlorande lag. Att de skulle gå bärsärk för att de var så frustrerade och ledsna.
Eller 2 konkurrerande lag åtminstone som slåss mot varandra. Men det här är ju ett lag som vinner som går bärsärk. Blir du våldsam när du blir glad, Katrin?
Alltså, våldsam. Du kan ju inte tala om att folk har sönder skyltfönster och det pågår grovt våld och sen ställa en sån fråga till mig. Jag kan bli milt fysisk när jag blir glad. Alltså, du vet, så här, vill jag skaka någon? För att du vet, glädjen bara bubblar i kroppen och så kan man inte riktigt härbärgera den glädjen. Och på det sättet så kan väl glädjen ta sig lite mer fysiska uttryck.
Och när jag ställde frågan, blir du våldsam när du blir glad, Katrin, så visste jag att svaret ändå var ett ja. Andra som blev glada igår var alla de som har väntat på att få sälja vin på sina gårdar utan Systembolaget som mellanhand. Och kanske blev de som köpte vin på gårdarna också glada, eller i varje fall efter det att de hade druckit vinet, vad vet jag.
Ja, Benjamin Dosa, såg du det? Vår biståndsminister. Han hade ju köpt en bärs 1 minut över 1, la upp bilden på X och strålade.
Ja, och han är ju inte den enda moderaten. Så här lät det när det moderata kommunalrådet Peter Sjölander i Höganäs i Skåne på ett bryggeri igår räknade ner.
4, 3, 2, 1, 0! Det känns jätteroligt. Jag tycker det är en fantastiskt stor dag för Sverige, för våra besökare och allihopa. Det är det största som har hänt sedan vi avskaffade motboken.
Då snackar han i någon form av alkoholkategori, va?
Ja, jag tror det. Jag fäste mig speciellt med hunden som ylade i bakgrunden, som också blev jätteglad.
Ja.
Ja, helt enkelt. Kommer nu Skåne bli lite Toskana, Katrin? Vi åker från gård till gård på en gul vespa och provar viner.
Jag vet inte, då måste vi också på varje gård sitta igenom en 30 minuters föreläsning, va? Så att det är riktigt Toskana-vibe tror jag inte att det blir.
Nej, men exakt. Alltså, gårdagen inleder då en provperiod på 6 år, ska man också ha klart för sig. Och sen ska det här initiativet utredas. Den ambivalens som ju präglar Systembolaget redan från början, alltså man ska sälja alkohol men helst inte för mycket eftersom det kan vara skadligt, har i gårdsförsäljningssammanhang då tolkats som att gården först måste gården genomgå någon slags prövning.
Mm.
Därefter måste de som köper alkohol på gården genomgå nästa prövning i en annan märkelse, nämligen att genomlida en minst 30 minuter lång guidning eller föreläsning